Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Om ni tycker att jag är för dålig, liksom, säg det bara. Men det kanske de tyckte. Jag tolkar det ju som det, men de sa inte det, utan de sa att de var nöjda. Men för mig är det ju som att säga att i en fotbollsmatch att du blir petad, så jag, nej men du är jättebra.
De är många, atleterna som känt sig vilsna efter karriären. Senast i förra värvet hörde vi Michel Tornéus beskriva en tomhet. Och även om det finns exempel på spelare som blivit allt från politiker, krögare, skjortentreprenörer eller begravningsentreprenörer är kanske lejonparten kvar i sporten på ett eller annat sätt. Just nu pågår fotbolls-EM och tv-studior över hela Europa, befolkas av experter och kommentatorer som haft sporten som sitt levebröd. Snart 45-åriga Anders Svensson var verkligen redo att lägga av när han i oktober 2015 hörde sin sista avblåsning från planen.
Man har liksom längtat till att komma ut på plan och få spela, och när kommer man in i paus och är vansinnig, men ja, andra halvlek nu, jättelycklig att få ett sånt här slut med en seger och ännu en medalj och en bra chans för killarna att nå Europa nästa år. Det var drömmen.
Då hade han gjort över 400 matcher för Elfsborg, 148 för landslaget och haft 4 framgångsrika år i Southampton. Och varför han inte deppade ihop, om det är rimliga pengar i dagens fotboll, vad han gör idag och Sveriges absolut sämsta rollspel ska avhandlas i värvet. Men vi börjar i den traumatiska inledningen på mästerskapet som pågår nu. Här är Anders Svensson.
Vad tänkte du kring Christian Eriksens kollaps?
Fruktansvärt. Jag satt ju själv framför tvn och såg inte duellen. Jag såg ju bara att det hade varit väldigt många spelare som hade legat ner. Det hade varit lite dueller, framförallt finländska spelare som hade legat efter dueller. Och min reflektion var ju nu ligger det någon igen. Jag såg ju inte vad som hände. Det är ju ingen kontakt överhuvudtaget har man sett efteråt. Så att jag bara, jaha, nu är det någon, vad har hänt nu? Och då så vinkar de massa, då har man skallat ihop med någon, tänkte jag. Men sen när man fick se de här närbilderna en kort sekund ansikte på Christian Eriksen och ser han helt borta och sen man ser någon medicinsk personal som börjar hjärt- och lungräddning, då var det kalla kårar i hela kroppen liksom. Mm. Jag ställde mig rätt upp i soffan, bara helt chockad, vad är det som händer? Oerhört otäckt.
Har du varit med om något liknande?
Aldrig, nej. Det var, nej, jag kan inte föreställa mig hur det känns för dem som var där på plats med den närheten. För mig var det en chock och då var jag i tv-soffan hemma.
Finns det någon att klandra? Alltså skulle man ha gjort något annorlunda? Det var många som hade synpunkter på allt från bildproducenter till...
Ja, ja, jag fattar ju att det är väl en världsfeed liksom som inte TV4 då som kan påverka. Sen måste man väl kunna bryta den bilden, lägga in sändning, avbrott, vad som helst om det är någonting som kanske kunde ha gjorts på ett annat sätt. Det är inget jag har lagt någon stor energi på där. Om någon har gjort något fel, det gick väldigt snabbt. Sen var det ju bilder längre ifrån. Så att information ville man ju ha. Vad händer? Får de igång honom? Det är ingen lätt information att få tag i såklart. Mm. Så det kändes som en oerhört lång och plågsam väntan och se om har de fått igång han. I och med att de körde hjärt- och lungräddning så fattade man att hjärtat inte slog. Så att där ville man ju ha information så snabbt som möjligt, men det var ju svårt naturligtvis att få fram. Sen är man väl mer orolig liksom, hur kan det ha hänt? Och det är väl Christian Eriksson själv har sagt nu också att han mår bra, men han vill veta varför det här hände. Och det oerhört noggranna läkarundersökningar nu jämfört med tidigare, så att de skulle ha missat någon eventuell hjärtproblem känns ju ganska minimal än möjligheten, så att det blir väldigt intressant att se och förhoppningsvis hitta de någonting så att det faktiskt finns någon anledning till det, för det är läskigt att inte veta.
Ja, verkligen. Hur är det när man är på plan och folk i ens lag liksom blir skadade? Är det...
Ja, nej, men det...
Det händer ju så ofta, tänker jag ändå.
Ja, det gör det ju. Ja, och vissa skador då är allvarligare än andra såklart. Det här är ju en extrem situation som ett brutet ben eller en knäskada och sånt kan man kanske hantera när det händer. Men det här är ju fråga om liv och död, så att det är ju så mycket allvarligare, så mycket värre. Men man blir ju oerhört sammansvetsad grupp liksom, när man håller på med lagsport, så det är klart att man påverkas av det när det händer. Och även som motståndare här då, finska spelarna är också såklart chockade. Även om man fightas mot varandra så är man ju alla människor och liksom, man önskar ju ingen något sånt hemskt naturligtvis. Men det är klart man har varit med om skador och det... Jag har väl inte varit med om någon riktigt sån enorm skada live på en match där det verkligen har skrikits ut och benen har varit brutet och pekat åt fel håll. Jag har inte upplevt det på plats någon gång, så att jag har sluppit det, men det är klart att det är otäckt när det händer.
Du var relativt förskonad från skador generellt, eller?
Ja, de här stora skadorna, man pratar om korsband eller någon som har brutit ben eller något sånt, har jag klarat mig. Jag har ju lite knäskador. Och
du gjorde en stor operation efter karriären, va?
Ja, jag har gjort ett par operationer, och den med brosk i knät bland annat, och det gjorde jag ju efter min sista match, hade jag problem med knät igen, och då fick jag operera det igen med brosk. Så att det, och det innebär ju några månader bort, och jag har fortfarande problem med det, så att men annars är det att jag har slitit av inre ledbanden i knät, vilket inte är jättebra, men det är ju ändå mildare än korsband och sådär. Så att jag har varit hyfsad för skorna som, från skador, stora tunga skador.
Men du, kan du inte berätta exakt vad du gör nu för tiden? Nu verkar det ju som att det är mycket expert, alltså att du bara blir inringd på olika grejer.
Ja, jag har ju varit, jag har inte haft några avtal, jag har jobbat lite och gjort lite olika kommentering, framförallt gjorde jag väl under, på Discovery, nu slutade jag där för ett tag sedan. Så att nu är det ju mer, ja men som SVT ringde nu, frågade om jag ville vara med i morgonsoffan eller morgonstudion, och det blir lite sådana spontana grejer. Så det är ju egentligen ingenting som jag jobbar med, utan det jag jobbar med och driver, det är ju ett fotbollscenter, som ett koncept som vi har tagit från USA med individuell träning, fokus på teknik och bollbehandling. Det är jättestort i USA och Kanada, där damerna, framförallt tjejsidan i USA, är ju världens bästa. Och jag tror, om det var när de vann VM nu sist, var det väl 8 av 11 spelare i startelvan som tränar på sådana här center i USA utanför sitt lagsträning. Så det är en kompletterande träning. Och vi har öppnat det första i Europa, i Sverige. Och vi finns nu i Stockholm. Därav är jag mycket uppe i Stockholm och jobbar.
Sickla.
Precis, Sickla.
Respektive någonstans i Göteborg.
Ja, vi har pausat i Göteborg för vi ska flytta, vi var söder om Göteborg, Kungsbacka. Vi ska flytta in till Göteborg istället.
Okay.
Som blir lite bättre. Så att just nu är det som är öppet för tillfället är enbart det i Sickla då.
Har fått känslan av att du har blött pengar så in i helvete i det här projektet?
Ja, det har kostat en del där, av bland annat medverkan i diverse tv-program som jag har tackat nej till många gånger.
Let's Dance tänker jag på,
vilket sen visade sig vara en fantastiskt rolig upplevelse. Men plågsamt för mig när jag inte kan någonting. Jag har väldigt svårt att utsätta mig för någonting som jag vet att jag är extremt dålig på. Men precis, jag behövde ju finansiera det här drömprojektet som jag har. Jag brinner ju för olika saker. Dels att förändra hur vi tränar fotboll i Sverige. Men också göra barn och ungdomar mer aktiva. Det är ju ett stort problem som vi har i Sverige idag. Att barn och ungdomar slutar ju röra på sig tidigare och tidigare ålder. Man rör på sig mindre, väldigt mycket stillasittande. Så att kombinera båda de sakerna med det här centret som jag är med och driver. Så det känns väldigt kul.
Hur går det då?
Ja, det är ju ganska nytt ännu, så att det, folk vet inte riktigt om vad, att vi finns och vad det är. Så att det är ju det vi håller på att jobba med nu egentligen, att få ut det till fotbollsspelare och barn och ungdomar som gillar att röra på sig och spela fotboll. Att vi finns och vad vi är för någonting, liksom vad vi gör. Mm. Få dem att komma dit. För de som kommer dit tycker det är roligt och tycker det är bra träning och kommer tillbaka. Så det är ju, det har varit en enorm respons för de som har kommit dit. Och det är otroligt bra träning. Jag var ju väldigt, väldigt hård och dummande på hur vi tränade när jag spelade själv. Att jag tycker vi fokuserar nästan 80% vad vi ska göra när motståndarna har bollen. Vilket gör att vi är väldigt dåliga själv när vi har bollen. Och vi jobbar ju nästan inte på det. Jag kommer ihåg när vi fick extra träning, vi som inte klarade det, på tal om att springa. Vi som inte klarade att hålla de här tiderna på Coopers test som var tillräckligt bra som man skulle ha. Och jag, fine, du, Anders, du får komma in på lördagen och köra extra träning. Och vi springer liksom. Ja, fine, jag behöver det. Jag köper det, men då ska de här. Och så kan jag nämna några. Då ska de komma in och träna passningsspel och bollbehandling. Ja, men det kan vi inte mäta. Det har vi inte. Det har inte funnits något verktyg. Vi har någonstans sagt att vi i Sverige är bra fysiskt. Vi är bra taktiskt. Men tittar man på södra Europa till exempel, där de är mycket duktigare med bollen. De har en bollbehandling, en bolltrygghet som vi har varit ljusår ifrån. Och det har inte vi riktigt hittat några verktyg att träna på. Och därav den här anledningen med det här skills då, centret där vi har att jobba med en bollmaskin med mindre bollar med massa repetitioner där du får jobba med din bollbehandling. Så att jag tror det kommer vara ett otroligt hjälpmedel för alla unga svenska spelare som vi har, både tjejer och killar, och även de som är redan etablerade, för att utveckla vissa bitar.
Vad är Coopers test, eller vad sa du?
Ja, då springer du 3000 meter på så kort tid som möjligt då. Okay. Så säger de om det var tillräckligt snabbt eller inte.
All right.
I mitt fall var det sällan tillräckligt snabbt.
Ja, jag förstår. Du har ju liksom ägnat större delen av ditt liv och till att spela fotboll, så kanske du känner till.
Ja, ja. Jag har hört det.
Men, och det låter ju liksom som att du, det finns aspekter av träning som du verkligen har haft riktigt jävla svårt för.
Ja, nej, men jag är ju... Jag bara, alltså det är viss träning, all träning är ju inte rolig, men det kan ändå finnas en nytta med det. Men jag tycker vi har valt en enkel väg mycket i Sverige. Det har förändrats sen jag slutade, absolut. Och ungdomar är bättre tekniskt, för det finns ju möjligheter att titta via YouTube och klipp och internet och sånt där på andra europeiska spelare som inte fanns på min tid när jag växte upp, när man kan se saker när de gör olika finter och sånt där som man kan ta efter när man går till fotbollsplanen i närheten och öva på. Men någonstans så har vi fokuserat i Sverige väldigt mycket på storlek, fysik, taktik, att liksom försvara oss. Jag spelade många matcher i Europa med Elfsborg till exempel, och där vi var underlägsna med bollen liksom. Och vi fokuserar egentligen allting vad vi skulle göra, hur vi skulle spela mot dem när de har bollen, vilket gör att när vi själva får bollen vet vi inte vad vi ska göra. Då vi springer massa när motståndarna har bollen för att stänga ytor och jobba och försöka förstöra för dem. Men när vi sen har vunnit bollen, ja, vad ska vi göra nu då? Nu har vi gjort det vi har tränat på. Så jag brinner mycket för att förändra sättet vi tränar. Det har förändrats mycket sedan jag har lagt av. Det finns väldigt många duktiga tränare, men jag tror väldigt mycket på kompletterande träning, individuell träning. Och det har funnits individuell träning i fotbollen de senaste åren. Det har varit väldigt mycket baserat på fysik, att man jobbar med individuella fysprogram och fystränare. Men just individuell fotbollsteknik på det här sättet har inte funnits. Och jag studerade på IOM efter jag slutade spela och titta på de här möjligheterna, att titta på lag i Tyskland, Borussia Dortmund, ett känt lag i Tyskland som alltid sålde spelare för flera hundra miljoner till andra tyska klubbar bland annat, men ändå stod sig väldigt bra i Europa. De var väldigt duktiga på att utveckla sina spelare som de tog in. De tog in nya unga och de utvecklade dem, sålde och höll sig ändå i toppen av Europa och har gjort hela tiden, och titta vad de gjorde. Och de jobbar mycket med touch. De har en maskin, en bur som jag tittar på, som man går in i, som är 14x14 meter, som heter Fotbonaut, och där du får jobba mycket med att få bollar från olika håll, och du tar emot den och så ska du leverera den genom någon ruta som lyser upp, där du jobbar mycket med att veta vad du ska göra av bollen innan du får den, någonting som jag tycker vi ligger efter i Sverige. Men en sån maskin kostar ju 30-40 miljoner.
Okay.
Och är ju inte så enkel för de flesta att titta och fixa. Och strax efter det så ramlade jag över det här konceptet med Tokka då, från USA. Och den här maskinen är ju mycket mindre. Den är portabel. Och blev kontaktad av en svensk kille som varit över i USA och fått möjlighet att ta det här träningssättet till Sverige. Och han visade upp den och jag direkt började spinna och ville hoppa på det här tåget. Så det här kan vi göra möjligt till alla. Vi kan bygga center där alla får komma. Inte bara de klubbarna som tjänar massa pengar, stora klubbar, utan alla kan. Om vi bygger center så kan ungdomar, barn och elitspelare komma dit till oss. Den finns, vi öppnar det för alla. Så på den vägen är det att jobba mycket med bollbehandling, att vara så trygg med bollen och att orientera sig, veta vad man ska ha bollen innan man får den. Det ser du ju mycket, de bästa länderna i Europa när jag själv spelar. Titta på Spanien som är föredöme för mig när de var som bäst. Och Xavi som är en inne i mittfältare som jag mötte som inte var speciellt snabb och han var ganska liten. Tänkte att han ska man ju kunna vinna boll och trycka undan, men han kom aldrig nära honom. Han visste var jag var eller var jag kommer från. Han flyttade bollen åt ett annat håll. Alltid mot en ledig yta. Visste man hade sina medspelare också och använde dem. Och jag har sett intervjuer med honom där han blev visad den här fotbonauten. Han sa att det här sättet som vi har jobbat med i Spanien sen vi var 10 år liksom. Men i Sverige så fokuserar vi inte så mycket på de bitarna.
Fast utan en 40 miljoners maskin då?
Precis. Mm. Och nu har vi ett sånt verktyg. Jag hoppas verkligen att folk kommer dit och provar och ser den möjligheten som vi har öppnat här i Sickla. För det är som sagt ingenting som kan ersätta en lagträning, men vissa bitar.
Du äger något slags agentur då för den här grejen?
Precis. Ja. Det kommer från koncept som kommer från USA. Jag är en av delägarna som har tagit det till Sverige helt enkelt.
Jag fattar. Så det här är din motsvarighet till Martin Dahlins skjortor?
Lite åt det hållet. Det här är ju lite min dröm. Förändra sättet vi tränar fotboll, men också för att få barn och ungdomar att röra på sig mer. Och då måste man ju med dagens ungdomar göra det roligt och gärna lite med gamification så att för de kan ju inte ha tråkigt en sekund barn nu för tiden. Så.
Du, är du inte lite så här, alltså jag tänker mig, jag vet inte, jag tänker kanske inte på mitt liv på det sättet, men du hade ju ändå liksom, det har ju funnits sliding doors ögonblick när du hade kunnat hamna i kanske framförallt Spanien, hade du väl mest G med, Italien, Frankrike, det fanns anbud liksom. Hur mycket energi har du lagt på att tänka på vad som hade hänt ifall det hade blivit så?
Inte mycket för att älta saker på det sättet. Det är klart att det är många som har fått ställt den frågan till mig. Jag har ju haft anbud från Spanien, Italien. Många som tycker att det hade inte passat bättre för dig att gå till Sydeuropa istället att gå till England. Men alltså, någonstans där det pratats om att jag skulle bli proffs. Nu måste du ju bli såld liksom. Jag hade varit bra i Allsvenskan i några år och ändå hände inget, tagit mig in liksom i landslaget. Och det satte ju sig någonstans i huvudet själv. Liksom. Varför händer det ingenting? Duger jag inte? Liksom. Och sen när det året jag skulle fylla 25, då kom det ju liksom, 2 bud. Det här är klart. Liksom. Du får du välja. Och då någonstans så att jag måste ta detta, annars kommer jag aldrig komma iväg. För då, nu får ju folk den känslan om med 2021, men jag var ändå skulle fylla 25. Och då hade jag från Italien och jag hade från England. Och jag är uppväxt med engelsk fotboll, gillar ju att titta på engelsk fotboll även om kanske inte känslan var att det var min typ av fotboll utan mer fysiskt. Men den klubben från Italien låg ju och dansade på gränsen och åka ur högsta serien och det var ju inte jätteintressant då kände jag.
Var det Verona?
Precis, Verona. Så skulle väl avgöras i typ sista omgången eller någonting, men de ville att jag sa det att jag skriver inte på någonting om ni åker ut. De ville att jag skulle skriva på direkt och jag ville se liksom om ni hänger kvar först. Och sen kom ju, för det budet var ju först och sen kom Southampton in och jag ska inte sticka under stolen, de betalade ju mer än dubbelt så mycket. Så att, och jag kände att på den tiden så kände man nästan att när man kommit upp i 30 då är karriären över. Så jag visste att liksom, jag har 5 år kvar, liksom, här har jag ett 4-årskontrakt riktigt bra betalt. Så att sen man växte upp med engelsk fotboll och tycker liksom, det var ju det som alla kollade på i Sverige även om italiensk fotboll också var populär, men det jag kände att det var sent, pengarna styrde mycket också, det gjorde det, så jag valde Southampton.
Du var ju ute liksom i media någonstans när du var tillbaka i Sverige också och flörtade lite med liksom, jag menar att du skulle vilja göra typ en Chippen Wilhelmsson och hamna i Qatar eller vad fan det var. Fick du inga sådana anbud?
Nej, det var ingenting som kom upp. Jag hade från USA hade jag ett anbud. Då var jag väldigt, väldigt nära. Då det var
New York.
Hasse Backe var där. De var ju, då var det, kommer jag inte ihåg, Soler eller vad hette han? Han var sportchef eller någonting. De var ju hemma åt middag i Göteborg. Och det var mer eller mindre klart. Det var inga fantastiska pengar, men just äventyret bo i New York och spela fotboll i USA. Det var fel läge för Elfsborg att släppa mig, så att de tackade nej. Det var enda gången som jag faktiskt ville själv iväg. Sen har jag haft några anbud under tiden när jag var där i Sverige då, efter Englands tiden. Men New York var det som jag nappat på. Jag hade även Indien, startade ju någon sån superliga. Då var jag också på väg till Indien, men det var väldigt mycket som skulle passa. Jag tror vi hade fått våran son och Det var kort tid som man skulle vara iväg. Det är ganska mycket pengar, men skattemässigt struligt i och med att då var man tvungen att bo utomlands, sälja allting hemma och bo utomlands länge för att det skulle bli värt det. Och för att det skulle vara värt att spela i Indien i några månader och bo, så kände jag att då skulle det vara väldigt bra betalt. Och det var det om man hade skattemässigt löst allting, men då för att sälja allting i Sverige och flytta ut och bo i Indien i mycket längre tid än vad själva ligan var, för ligan spelades ju bara under 3-4 månader, så att nej, det sprack.
Men känner du att du gjorde liksom att du borde ha chansat mer, eller att du borde ha tagit flera, gjort flera äventyr liksom?
Nej, alltså jag har fått uppleva mycket saker, visst. Jag är impulsiv, jag är rätt hemmakär också, så när det blev väldigt struligt sista år i England med kaos i klubben med mycket skadade spelare, tränare som fick gå och det prestationsmässigt inte gick bra för laget, så kände jag, fan, jag är 29, jag vill spela fotboll, det är därför liksom jag börjar med det här för att jag älskar det och det är roligt, jag kanske kan spela i några år till, så att då vill jag ha roligt de sista åren. Och Elfsborg hade byggt nya arena, jag pratade med dem och jag kände att jag vet, där jag har flera kompisar där, då kommer jag ha roligt de sista åren jag spelar. Så jag bara, nej, nu bestämmer jag här och nu. Då, men du ska inte avvakta och se om det kommer några anbud liksom, för säsongen börjar närma sig slut. Nej, jag ska hem. Jag flyttar hem. Min fru var inte super nu. Hon hade ju, vi hade ju träffats ett drygt år innan detta. Och hon var, hade ju läst ett år i England och hon var väl lite sugen på att bo utomlands. Och visst, jag kunde vänta. Jag hade ju några klubbar från Spanien som var intresserade och skulle avvakta bara säsongsavslutningen och så där ville de innan de skulle sätta hur deras trupper skulle se ut till nästa säsong. Men nej, jag bestämde mig ganska snabbt att flytta hem och jag ångrar ingenting. Jag fick ju uppleva 2 SM-guld med klubben som har liksom betytt så mycket för mig.
Borås är väl också lite Sveriges San Sebastian?
Ja, det vet jag inte. Nej, det tror jag inte, nej.
San Sebastian är ju objektivt sett en av de, ja, det är topp 7 städer i världen tycker jag. Fy fan, ja. Vilken härlig stad det är.
Ja, nej, och det hade ju varit något kanske, men alltså, man vet ju inte vad som hade hänt, hade det gått bra, hade det funkat. Nu fick jag Elfsborg som har betytt väldigt mycket för mig sen jag kom dit som junior. Fick uppleva och vara delaktig i ta första SM-guldet på nästan 50 år liksom. Så att jag har ju många fina minnen därifrån, även om det hade varit en häftig upplevelse att spela fotboll i Spanien såklart.
Mm. När jag lyssnade på intervjuer i början, alltså när du var nypensionerad så att säga, så var det ju, då lät det som att planen var att du skulle göra mycket TV.
Ja, men jag hade väl precis börjat med Discovery och jobbade med, ja, då hade vi landskamper, Sveriges landskamper, och det var även Europa League. Men jag hade väl egentligen inte avtal med dem, utan det var ju mer att de ringde mig och frågade om jag ville göra jobb. För jag sa ju det när jag la av att nu ska jag njuta och ha egen tid, liksom, att lyxen att bestämma själv hur mycket jag vill jobba. Så jag vill inte sätta mig i några avtal där jag måste jobba då, utan vill jag åka iväg på höstlovet med familjen så ska jag kunna göra det. Så jag hade väl inget fast avtal med dem, och var kanske det som blev mitt fall inom kommenteringsbranschen. För det byttes ju chefer på Discovery och de nya som kom in, vilket blev väldigt olyckligt, för allsvenskan har jag alltid varit väldigt fascinerad av, och vi hade ju precis med Discovery signat att du skulle ta över den, och ja, bara några månader innan vi skulle köra igång med den, då skulle vi sätta oss och göra ett avtal då, för nu blir det ju mycket mer matcher då. Då bestämde sig de för att de ville satsa på nya profiler.
Okay. Mm.
Så att det blev ingen fortsättning helt enkelt.
Kändes det som en förlust för dig?
Nej, men alltså jag gillar ju att vara rak och ärlig, och det som stör mig än idag det är att jag fick ingen anledning. Jag frågar liksom, är det, för vi har inte diskuterat någon ekonomi, så att jag sa, det kan ju inte vara det. Jag har inte fått något förslag att ta ställning till, och det, jag sa bara, är ni liksom missnöjda? Om jag får en fråga från någon annan bolag, någonting ni tycker jag ska jobbade på. De sa att de var jättenöjda, att folk tyckte att jag var bra och att det var duktigt. De hade liksom ingenting. De ville bara, vi har en möjlighet att prova lite nya och det vill vi göra. Och jag kände som en luddig förklaring. Jag är en vuxen människa. Jag sa det liksom. Om ni tycker att jag är för dålig, liksom, säg det bara. Men det kanske de tyckte. Jag tolkar det ju som det, men de sa inte det, utan de sa att de var nöjda. Men för mig är det ju som att säga att i en fotbollsmatch att du blir petad och säger, nej men du är jättebra. Mm. Ja, men du tycker att de andra är bättre. Nej. Och jag är ju från matchen liksom, ja men vi tycker han är i bättre form nu. Vi tror på honom. Och det kan man ju bara säga. Men det stör mig lite då. Och speciellt allsvenskan kan jag ju. Där har jag ju spelat nästan hela mitt liv. Så den kan jag utan innan. Så såg fram emot att kommentera den, men fick inte. Så att, men det måste ju vara för att de inte tyckte att jag var tillräckligt bra i tv helt enkelt. Men det är som sagt, det är ju ett par år sedan nu. Så. Mm.
Men alltså, om någon skulle höra av sig nu och vilja ge ett kontrakt, skulle du ta det då?
Nej, tveksam nu är det. Sitter ju någonstans i huvudet med kanske att det kanske inte var min grej liksom. Att jag, okay. Kanske inte, jag kan mycket fotboll, men... och ser liksom saker som uppstår på plan och sådär. Men jag kanske inte är så bra på att förmedla det. Jag vet inte. På rätt sätt så att det uppskattas. Så att nej, jag tror inte att jag skulle vara intresserad. Jag vet inte, svårt att säga.
Det där är lite intressant tycker jag. För att det känns ju som att den här liksom rakheten och ärligheten har följt dig genom hela din karriär. Och ganska ofta ställt till det för dig också.
Ja, det har det gjort.
När du ser tillbaka på det, tänker du att du borde ha gjort något annorlunda eller?
Ja, det är väl rätt många gånger som man känner att liksom, fan, det där var ju onödigt. Du kunde bara liksom inte sagt någonting eller bara... Ah. Samtidigt så är det en del av mig. Jag är ju rak öppen, så jag säger ju vad jag tycker. Men ibland kan jag ju tänka efteråt att ja, det var onödigt. Sen har man ju varit rätt rak öppen mot media tidigt. Liksom, och så har det vänt sig emot den och då har man ju också blivit... Vad fan ska jag prata med dem för liksom? De bara vänder ju på saker och ting, så hamnar man i skit och då blir det jobbigt. Och jag är ju liksom ingen elak person och mitt alternativ är ju att jag kan ju inte sluta och raka upp en. Då är det bättre att jag inte pratar med dem överhuvudtaget. Mm. Och det är ju svårt.
Ja, du bojkottade väl Radio 7 här hade under en period och sådär?
Ja, det var det Radio 7 här var Borås tidning, vet jag. Gjorde någon artikel. Det var ju precis när jag skulle sluta med. Så de pratade jag inte med på ett tag. Radio 7 här vet jag inte, det kanske jag gjorde med.
Okej. Okay.
Ja, det är möjligt. Jag kan vara svår och lite irriterad. Nej, men jag tycker inte om när jag blir liksom, när folk blir orättvist behandlade liksom. Om jag hade gjort något fel så hade jag kunnat be om ursäkt efteråt. Det har jag gjort när jag har sagt saker fel, dumma situationer där jag varit skogstok efter matcher, men jag har ändå tagit mig samman och ringt och bett om ursäkt, och det är det minsta man kan göra. Men här i vissa fall media, de ber ju aldrig om ursäkt när man har gjort fel. De vet att de har gjort fel, men de tar inte på sig det.
Så svaret är ja, du ångrar att du har varit så frispråkig?
Ja, ibland. Mm. Samtidigt så är det ju sån jag är, på gott och ont liksom.
Mm. Så liksom när du är svinförbannad på Jonas Eriksson på plan, då har det hänt att du har textat honom efteråt liksom?
Ja, jag ringde honom till och med dagen efter och pratade med honom. Så att vi har en ganska bra relation efter det, men så att jag kan ha starka åsikter så, men det är inte så att jag tror att jag alltid har rätt liksom. Och jag har fel många gånger och liksom jag kan stå för om jag har haft fel. Det är inga problem.
Har det alltid löst sig då? För det känns som, i alla fall liksom, ganska sent i din karriär så var det ganska många, alltså du hade fiender, eller ja. Kanske inte fiender, men
jo, men det har jag väl haft, ja, stor del av min karriär egentligen, eller slutet. Framförallt har det ju varit mycket rivalitet och liksom, och det blev ju mycket när framförallt när jag flyttade hem och vi i Älvsborg helt plötsligt, laget från landet liksom, började konkurrera med storstadsklubbarna, och jag fortfarande var i landslaget och deras representanter och konkurrerade med mig. Då blev det ju en schism. Jag blev ju ansiktet utåt för Älvsborg, som blev en konkurrerande klubb som stack upp mot de här stora klubbarna. Dessutom tog deras stjärnspelare som de ansåg representerade deras klubblag i landslaget. Så blev det ju en konkurrenssituation där. Så då blev det väl mycket hat och mycket fiender.
Du tänker från, på Kim här?
Ja, framförallt. Både där Djurgården var det väl under lång tid ganska infekterad då, för det är klart, Kim var ju deras spelare och då han skulle ju spela. Och då försökte de väl bryta ner mig. Och sen var det väl...
Det gick ju rätt bra.
Och bryta ner mig? Ja, det vet jag inte. Det finns väl incidenter, men å andra sidan så vann vi ju SM-guld och slog Djurgården och sådär. Så att det finns... Så att bryta ner mig vet jag inte om jag skulle säga. Även om, om man tittar på 2006 i VM så lyckades ju inte bara dem. Utan det var ju ganska många som bröt ner mig. AIK är väl liknande, men det är också en sån konkurrenssituation. Vi slogs ju om guldet där. Så det blev ju ganska... Och jag blev väl ansiktet utåt för Elfsborg då. Och när vi fightades mot AIK så var ofta jag som stod i rampljuset från Elfsborg. Och det var ju tuff situation där fram och tillbaka. Och vi lyckades vinna 2006 med en poäng.
Mm. Alltså alla de här gamla grejerna och även så här att du alltid får förhålla dig till Zlatan. Så här, det är ju få intervjuer som du har givit när han inte har kommit upp, känns det som. Och så där. Alltså vad tänker du om det? Att så pass mycket få prata om någonting som hände för 20 år sedan liksom?
Ja, men alltså det är ju det jag är ihågkommen för, det jag har åstadkommit. För jag är ju fotbollsspelaren Anders Jönsson på något sätt.
Mm.
Och då blir det ju att man pratar om, även om jag har slutat, så är det ju fotbollsspelare som jag har varit, även om jag gör annat nu.
Ja, men du kan ju inte se det på det sättet. Du går väl inte och tänker så här, nu när du vaknar i morse, så här, åh satan, vilken jävla match jag gjorde 2003.
Nej, det gör jag inte. Men folk som kanske inte träffat mig så mycket, men de har följt mig genom karriären och sett matcher jag har gjort och mästerskap jag har varit med om och har upplevelser där jag har varit delaktig. Så blir det ju, om de träffar mig så blir det ju naturligt att det är sånt de frågar om. Så att, alltså jag har ju aldrig några problem. Jag är ganska enkel på att prata med liksom, och jag har förståelse för att folk vill ställa frågor om mästerskap eller om matcher som de har varit på plats eller matcher som de har sett och undrat om och få någon slags inblick i.
Men, och det här liksom med de eviga frågorna kring Zlatan då, och liksom när den tiden när du faktiskt kände att du var tvungen att så här skräda orden kring honom och sådär. Alltså, hur är det att alltid behöva förhålla sig till honom då? Eller hur har det varit liksom?
Nej, men det finns ju inte någonstans, om jag är på någon föreläsning eller om jag är på något event eller någonting. Det kommer ju alltid någon fråga om hur är Zlatan. Alltså jag har inga problem med det, utan jag brukar ju skämta med det. Ja, där kom den. Ja, liksom, eller till och med nästan starta frågestund som man brukar avsluta föreläsningar och sånt med. Att de frågorna är välkomna. Jag vet att det är folk som är sugna. För det är det. Han är ju den största. Det är världens största sport. Och det är den största vi någonsin haft i Sverige. Så att jag stör mig inte på det. Det är naturligt att det blir. Sen har ju folk väldigt starka åsikter. Antingen hatar man han eller så älskar man han. Eller liksom trött på honom. Eller det finns ju. Så att det finns ju väldigt mycket åsikter om honom. Och det är ju naturligtvis för att han är så otroligt stor och populär.
Mm.
Men jag har inga problem att svara. Det är ju mer besviken ibland på media när man får frågor. Att man nästan är rädd vad man ska säga. För jag vill ju vara rak och ärlig. Det är liksom, men de vill bara ha att man säger någon lite negativ sak om honom. Så slänger man upp det som en rubrik. Och sen så kanske man får tag i honom och får någon kommentar av honom. Och så tar man det ur sitt stora sammanhang liksom. Och det kan göra mig besviken liksom. Men herregud, det är ju inte, du får ju ta med allting jag har sagt. Annars blir det ju helt fel. Då blir det som en attack liksom. Och då blir jag besviken. För det är liksom, jag måste ju kunna säga någonting negativt om honom. Är alltid positivt. För 80-90% av det jag säger om honom är ju massiva hyllningar. Men sen finns det ju vissa saker, precis som jag har gjort, sagt saker eller gjort saker fel, så har ju han gjort misstag också. Men det räcker, man känner ibland att man, när man pratar med media, att man, när man pratar om honom så måste man vara extremt försiktig liksom. För att de vill gärna ha ha det. Och det kändes som ett tag att de ville bygga upp att det var någon schism mellan mig och honom. Liksom. Jag tycker alltid vi har fungerat väldigt bra ihop, liksom, både på plan och utanför. Även om inte vi har så här supernära relation, så har vi alltid haft respekt för varandra och behandlat varandra och trivs väldigt bra på plan ihop. Liksom.
Jag kan ju känna så här, alltså det är väl någon person i mitt liv som jag känner så här. Fast den där personen kan jag faktiskt klara mig utan resten av mitt liv. Det skulle vara ganska gött. Men i övrigt så har jag ganska svårt att gå, liksom, ifall det finns någon schism så där, att låta den vara bara. Då vill jag gärna reda ut det. Mm. Har du varit likadan? Eller har du, ja, men, vi konstaterade för en stund sedan att du har gjort dig ovän med en och annan under karriären.
Men det har ju, det, att jag har blivit varit ovän, så är det ju mer för att jag är driven till att vinna. Och de håller på något annat lag. Så det är ju liksom inga direkta ovänner liksom som spelare och sånt där.
Utan tränare?
Jag har väl haft starka åsikter och det har varit diskussioner. Men jag har ju träffat tränare efteråt. Liksom. Det har ju målats upp en jätteschism mellan mig och Erik Hamrén till exempel flera gånger. Jag träffade han nu i veckan på... Han bor ju väldigt nära mig, så vi träffades på driving range på golfbanan. Han är ju där väldigt ofta och är duktig, och jag tänkte jag skulle börja spela golf igen nu när jag har lite mer tid. Så att vi stod och pratade länge, han och jag där. Så att, sen kan vi tycka olika om saker och ting och sådär, men jag har jättemycket respekt för honom och han har gjort fantastiskt mycket bra. Sen var vi inte överens om allting och sådär, men det är inte så att vi är ovänner och inte kan pratas. Jag menar, jag kramar ju om honom när jag träffar honom, så det är väldigt mycket som blir förstorat liksom.
Och det är inga spelare som du har liksom gråll med?
Nej, inte vad jag vet i alla fall. Mm. Och jag tror liksom, som många spelare, man går in, det pratades om Sebastian Larsson nu häromdagen, som är en väldigt god vän till mig. Han är ju också det. Han är ju en person på plan, för han vill vinna till varje pris. Och då, han behöver inte liksom få några nya vänner i motståndarlaget så. Och då är man ju... Han klagar ju mer än jag på domslut och situationer, men sen är han världens snällast utanför. Och jag tror att folk har en bild när de har mött mig, men får en annan bild när de har mött mig på plan, men de träffar mig annars. Liksom. Men jag vill ju vinna, jag vill ju bästa för min klubb och mitt lag. Och då gör jag allt jag kan, utan att bryta några lagar såklart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite perioder liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente!
Det kändes som du å ena sidan så här snack om att du skulle jobba med tv, och å andra sidan så var det diskussioner kring att du skulle in i Elfsborg och som något slags tränarfunktion och sådär. Så blev det väl inte riktigt?
Nej, jag har ju fått fråga mycket om det här med att vara tränare. Jag har ju gått de här utbildningarna också, mycket tack vare att Pontus Farnerud, som nu är sportchef i IFK Göteborg, en väldigt god vän, och han ville ju ha sällskap på den här utbildningen, och då gick vi den tillsammans. Men jag känner att jag har lagt över 20 år på det här uppstyrda livet. Att träna, inga helger, många kvällar, matcher, liksom det... Som tränare tar det ju ännu mer tid. Du ska förbereda all träning, planering, allting. Finns inga möjligheter att åka iväg på några lov eller helger. Så att, nej, det är jag inte intresserad av. Däremot så har jag pratat om att vara med någon slags mentor eller bollplank i Elfsborg naturligtvis. I och med att det är där jag har varit över 20 år. Jag var det i slutet av 2019. Det var flera gånger i möte med tränarstaben i Elfsborg där vi satt och diskuterade hur 2020 års trupp skulle kunna se ut. Vilka spelare kommer vi förlora? Vilka spelare kanske behöver göra oss av med? Vad behöver vi, positioner behöver förstärkas? Och så där. Då var jag med och satt och bollade idéer. Och då ville ju Jimmy Thelin som tränare där, som är väldigt duktig på att liksom ta in alla andras synpunkter och åsikter och i sin ledarstab, och så ville han ha någon som hade spelat på en hög nivå som kanske ser det på ett annat sätt. Så då var jag med i diskussionen. Vi satt där jättemånga härliga möten och kollade på spelare och satt och diskuterade möjligheter. Sen kom ju det en pandemi, så det där rann ju ut i sanden. Det blev ju liksom ingen fortsättning på det, för att man inte har fått kunna vara på plats och vara där. Det var väldigt roligt att vara med och sitta i de diskussionerna. Men det var ju liksom ingen jobb, det var ingen ersättning heller. Så att, men det var roligt att vara involverad. Jag kan ju mycket fotboll, jag gillar fotboll. Och jag har mycket åsikter om fotboll och hur man kan träna annorlunda och hur man kan förbättra sig och förändra sig. Så att, men just nu har jag inga, det har inte blivit. Och det var en start där 2019, men sen så har det ju hänt väldigt mycket det senaste 1,5 året som har försvårat de möjligheterna. Och plus att jag då har lagt väldigt, väldigt mycket tid på mitt egna projekt. Då. Mm.
Men du stänger inga dörrar åt det hållet liksom? Att på något sätt vara lite mer en, vad ska man säga, maktfaktor i svensk fotboll?
Nej, det gör jag inte. Jag hoppas att kunna bidra till svensk fotbollsutveckling med mitt träningscenter, och jag hoppas att vi ska öppna flera center i Sverige. Men framförallt så en lyx för mig som jag har skaffat mig, som jag ser som en lyx för mig efter de här åren, och ändå varit ganska smart med pengar när jag har tjänat, att jag kan styra över min egna tid. Vill jag vara ledig och vara med familjen så kan jag vara det. Och det är ju svårt gå in som tränare eller någonting, för då är du väldigt bunden.
Mm. Pojklag då? Är du
jag är tränare för min sons lag, det är jag. Så att, och det tar ganska mycket tid, och det är en utmaning. Är det.
Hur är han som spelare?
Han är lika tjurig som jag, vilket kan vara bra tecken. Om man Jag gillar ju det här att vara dålig förlorare, bara man omvandlar den till rätt energi liksom, att okej, nu förlorar jag liksom, då knyter näven och skitsjuren, men jag vill spela igen. Så var jag förlorar på träning, jag kunde inte acceptera det. Ja, men jag spelar igen. Ja, men träningen är slut. Nej, vi ska fortsätta träna, jag ska spela igen. Så det var ju min drivkraft som gjorde att jag blev så pass bra som jag blev. Så att jag hoppas att han kan omvandla den här tjurigheten till energi. Då kan det bli bra. Han älskar fotboll. Framförallt det jag gillar mest nu är att han liksom har kommit hem från skolan. Han kommer inte hem från skolan, utan han sticker direkt till fotbollsplan. De är 8-10 kompisar varje dag. Jag får ju dra hemma på kvällen liksom. Och det påminner om när man själv var liten. Det här spontanspelandet är ju den bästa träningen du kan ha. För det är så många klubbar som tränar 4-5 gånger i veckan när de är 10 år och sliter ut dem i för tidig ålder liksom. Och det är ju ett problem som vi har i svensk fotboll, tycker jag. Det blir för allvarligt för tidigt. Och liksom, varför ska de vara bäst när de är 10 år? Liksom? De kommer ju vara helt slut mentalt när de är 17. Det där förstår man inte på. Spontan fotboll med glädjen i den här åldern är ju helt fantastisk. Det är också någonting som vi vill få till vårt center. Liksom, att folk ska komma dit spontant och liksom ha roligt och träna med glädje och... Det har man ju märkt, de 8-10 som är på fotbollsplan varje dag. De har ju en enorm utveckling. Samtidigt som det är inget uppstyrt, ingen press, utan det är ren glädje för sporten. Liksom. Och det förespråkar jag mer än att man kör skitbra. Man samlar de bästa spelarna och kör 4-5 gånger i veckan, 10 års ålder. Det kommer bränna ut dem.
När ska man börja då, toppa?
Alltså, börja toppa, men jag vet, för mig, det har ju förändrats kanske tidigare nu än för mig, men när jag lämnade min ungdomsklubb där jag bodde och började spela i Elfsborg, var jag 16. Nu lämnar de ju när de är 7, 8, 9, 10 år liksom, vilket jag tycker är vansinnigt. Jag menar, vi har ju spelare själva där i min förening som har lämnat, och ska de gå och åka in till Göteborg, in till centrum och spela i någon av de stora klubbarna? Ja, de får spela med det alla. De har bara ett lag. Det är bara 10 spelare typ. Och alla är bra. Medan vi har 41 och vi har 6-7 stycken som kanske inte kan någonting. Men som älskar fotboll och är där. Och det blir väldigt pusslande för att få ihop träningar och övningar. Men de här, okej, ska du åka in 30 minuter till träningen, kör en och en halv timmes jättebra träning 3 eller 4 gånger i veckan, men du tappar den här spontaniteten och vänskapen med dina klasskompisar. Nej. Jag har inget svar på det, men jag tror inte det är rätt väg att gå. Jag vet själv lag som jag spelade mot när jag var liten som vann allt i Göteborg. Vi hade ganska bra lag i Lilla Gulden när jag spelade, men det var ett lag i Göteborg som vann allt. De var superbra. Men ingen av dem som kom upp. Jag en gjorde väl något inhopp eller någonting i Allsvenskan i en Göteborgsklubb, men tog inte plats och ner i division 1 igen liksom. Men jag tror de var slut liksom mentalt. Alltså de hade vunnit allt. De var superdrillade och det blev allvar och press för tidigt. Mm. Och då orkar de inte. De är ju slut mentalt när de kommer upp i liksom senior. Och då kommer det kanske också lite motgångar som de inte har upplevt.
Var kommer den här grejen ifrån då? För att jag vet, jag har en kompis vars son är lika gammal som din, tror jag. Som liksom åker ner till på somrarna till Barcelona och går något liksom fotbollskamp och sådär. Alltså, är det så att svenska klubbar tittar på fotbollsakademier i södra Europa och vill göra likadant eller?
Ja, jag vet inte egentligen vad det beror på. Om man åker ner så där kan jag ju någonstans köpa om man åker ner på något camp. Om det är en gång per år man åker ner någon vecka eller två eller vad det är. Om man spelar resten av året med sina kompisar hemma. Så, men jag vet faktiskt inte. Det har förändrats kanske att man går tidigare nu. Det är mer träning. Vi tränar ju mycket. Barn och ungdomar tränar ju och även vuxna tränar mycket mer nu än vad jag gjorde under min karriär, i alla fall i början på min karriär. Men det känns väldigt tidigt att specialisera sig i så pass tidig ålder. Folk, de har ju inte någon möjlighet att göra någon annan sport heller. För det är liksom, de här klubbarna kräver ju att du ska spela bara fotboll och du är 10-11 år. Du lär dig otroligt mycket av att hålla på med olika andra idrotter. Titta på en sån som Zlatan med kampsport. Och jag tror det är nyttigt om de kan göra det. Liksom. För det finns mycket, tittar man handboll till exempel, där de är otroligt fysiskt vältränade liksom och starka. Och, så att, att det är synd och då, det finns ju ingen möjlighet för dem. Det blir för ensidig träning, skaderisken ökar och att man ska tröttna för att du tränar för ensidigt också. Så att, men då ställer man ju de kraven liksom redan i låga åldrar på att man ska köra liksom, ja, det är fotboll fullt ut. Om du inte tränar bara fotboll nu i en bra klubb så kommer du inte bli någonting, säger de. Men jag tittade på och frågade några nu, man kunde nämna någon som lämnar sin klubb, sin moderklubb eller sina kompisar som man spelar med när man var liten vid 11 års ålder och sen tog sig upp till landslaget och jag kom inte på någon. Mm. Sen träffade jag en dag efter, Kalle okay. Corneliusson lämnade ju sin klubb, men det var ju för att hans klubb lades ju ner, så att nej, jag är skeptisk till det.
Var det inte Mellberg som började spela fotboll när han var typ 15 eller 16?
Han var ju jävligt på tennis, vet jag. Okay. Olof spelade ju tennis och var otroligt duktig. Så jag vet inte om han till och med... Ja, tennis var hans första sport egentligen. Men det är ju samma Gustav Svensson som nu är med i EM-truppen. Han kom väl in på idrottsgymnasiet i Göteborg som tennisspelare. Mm. Och så kul som fotbollsspelare, det är också roligt.
Ja. Du, när du la av då, oktober 2015, ja. 6 år sedan nu nästan, så kändes det som att du var ovanligt färdig med fotbollen. Liksom. Det lät så på dig. Det här var liksom någonting som du verkligen hade övervägt och att du var klar.
Ja, men det är ju det som är skönt. Det är många som lägger av med sin idrott som antingen det är på grund av en skada att man tvingas lägga av. Eller att man inte riktigt hänger med längre då. Och det kan vara jobbigt, framförallt det med skada, att du måste sluta tidigare än vad du själv vill. Mm. Jag hade ju turen att få faktiskt klara mig från skador som tvingade mig att lägga av. Jag höll också den tillräckligt hög nivå för att spela hela tiden. Och min styrka var ju satt ju i min spelförståelse och huvudet liksom, hjärnan att hitta lösningar, vilket gjorde att den blev ju inte sämre utan snarare bättre för varje år. Det var ju mer hur kroppen klarade att hänga med vad huvudet tänkte och de lösningarna huvudet hade. Men jag var färdig, kände jag, för att jag märkte sista året att jag såg fram emot andra saker mer än själva matcher och fotboll, och då kände jag motivationen är inte där. Kulmen av det var ju nästan när Andreas Granqvist skulle gifta sig. Och jag försökte ta en varning för att bli avstängd för att gå på bröllopet. Och vi skulle möta IFK Göteborg borta, vilket var en stor rivalmatch. Och går man hellre på ett bröllop än att spela match mot IFK Göteborg, då är det någonting som inte är där. Så där och då nästan blev det, fan, det här är färdigt liksom. Mm. Jag är färdig.
Kom du iväg på bröllopet?
Nej, helt otroligt nog så var vi mötte Örebro hemma. Och jag vet att Granqvist, han ringde mig efteråt och sa, vad håller du på med? Han och hans pappa satt och kollade bara, hur kan han inte få varning? Jag försökte med allt, vi mötte Örebro borta. Jag vet att jag fällde Gersic, deras lagkapten, som jag ändå känner. Vi har ju varit på landslagssamlingar ihop. Liksom. Jag fällde honom liksom bakifrån. Han sa, vad gör du? Liksom, nej, fan. Försök få varning. Kom bollen, han skulle lägga upp den. Jag slog undan bollen. Och detta var en ny domare. Han är ju etablerad nu. Jag tror det var Glenn Nyberg som var domare. Och någonstans hade väl jag kanske respekt och status hos att jag spelade i landslaget och jag var väl liksom en hög profil i Allsvenskan. Så det var ju mer att, sluta med det där. Men vad fan, ge mig ett gult kort då! Ja. Men jag fick inte det. Så att det blev istället att vi fick spela matchen borta mot IFK Göteborg. Min fru var nere på bröllopet och hade ordnat med bil som stod parkerad vid Gamla Ullevi. Vi förlorar med 1-0. Jag spelar mittback och är högst delaktig i baklängesmålet. Vansinnig, slänger ur mig, springer ut efter matchen. Möter någon supporter i IFK som säger något, käftar med någon som jag brukar. Och sätter mig i bilen och bränner ner då till Skåne. Och möts där med en oerhört stark grogg av Sebastian Larsson. Och så var jag med på festen sen.
Ja.
Okay. Så att jag hade spelat in någon hälsning, videohälsning som jag hade gjort i veckan innan och så att jag fick vara delaktig där. Men sen så, jag kom ner så jag var med på festen och fick lida för det dagen efter.
Han du duscha?
Ja, han duschade. Jag var oerhört snabb och arg efter matchen då.
Ja.
förlust och att det gör dessutom mitt fel att vi förlorar.
Ja, fy fan, vad tråkigt. Men det känns som att många av dina kollegor, liksom, just som du kanske är inne på lite, när man lägger av, att man faktiskt går in i en rätt djup kris för att det är så jävla annorlunda liv. Hade du någonting sånt?
Men lite grann kanske, att man har ändå stått i centrum mycket och fått mycket uppmärksamhet och bekräftelse för att man är duktig på någonting som folk tittar på. Och det är klart att när det är plötsligt så är det ju andra spelare det pratas om och man är i liksom periferin, liksom man har, ja, i historien. Och det, men lite kanske man omedvetet, jag trodde det skulle vara, tänkt att det skulle vara skönt att slippa det här rampljuset lite så, men det är någonstans som man har varit i det, så hade väl kanske en period där jag kände att jag saknade det liksom, att få bekräftelse av att man var duktig och sådär. Så det var väl vissa perioder som man kände liksom att fan, det har varit rätt kul och varit uppmärksammad och uppskattad liksom, för att man har varit bra på någonting. Och nu är det ju med. Så att, men ja, det växte väl bort, men det var väl en period därefter som var ändå en omställning från att vara i händelsernas centrum liksom hela tiden, varje vecka, till att inte vara det alls.
Och liksom, alltså, gick du in i någon slags depression eller?
Nej, det skulle jag inte säga. Det var mer bara att man pratade hemma lite om det. Jag kände, men jag ska inte säga att jag gick in i någon depression direkt, utan jag har väl hanterat det relativt bra, men det är klart att det blir en omställning. Man har levt ett helt liv liksom, där man har, jag och min fotboll har varit det liksom i centrum hela tiden.
Ja, som har varit, det har varit så inrutat också, tänker jag. Men fanns det någon sån gentemot din fru liksom, att så här, okej, nu har det varit jag som har varit i centrum i 15 år eller något, 10?
Ja, vi har varit tillsammans i 17 år.
Ja, och när du la av då så hade ni varit ihop.
11 år.
Så nu har det varit jag som bestämmer i 10 år. Nu är det din tur. Var det någon sån liksom?
Nej, men jag... Egentligen, vi egentligen så är det väl... tycker ändå att hon har kunnat göra det hon har velat. Vi har ju löst det. Om hon har velat, hon har ju utbildat sig och hon har de jobb hon har haft. Och, så att hon... har inte behövt rätta sig så där extremt mycket. Och så fick vi ju barn rätt sent, liksom 2010. Så att då egentligen, de sista 5 åren kanske, då blev det ju tuffare. För det är klart att det var ju svårt för mig att vara pappaledig liksom. Och samtidigt som jag har mycket tid hemma, jag spelade i Sverige. Men jag var ju, det är klart att det var vissa perioder jag var borta. Så det blev ju tungt ansvar då för henne med barn. Men Det var ju inte under så lång tid ändå, så som det är ju 5 år som vi hade barn liksom, som jag spelade fortfarande, så att då blev det ju mer tungt och mer ansvar för henne där hon fick vara den, för det var ju svårt för mig och liksom, ja, men ringa dem från förskolan liksom, ja, det är ju svårt för mig att åka från träning, det var ju någon som att då fick hon åka, så då fick hon kanske ge upp mer då, men det, jag tycker ändå att hon har kunnat göra och leva och göra de sakerna som hon har velat, så att det har ändå funnits, givits möjligheter då med mitt jobb och så att hon inte har fått gett upp liksom sin karriär på något sätt, det upplever jag inte.
Vad gör hon?
Hon jobbar med barn- och ungdomsidrott och hon är idrottssamordnare på SISU.
Okej. Och hur är du som pappa?
Ja, jag vet inte. Min son spelade igår och jag fick väl att jag är lite för hård mot honom. Men jag tror det är ganska vanligt som fotbollstränare att man är kanske lite hårdare mot sina egna barn. Igår ringde jag honom och bad om ursäkt för det var väldigt varmt och han spelade 2 matcher i rad. Och jag var lite hård mot honom. Men jag försöker att vara rättvis, jag försöker och ge dem en trygg och bra uppfostran. Jag försöker ju skämta mycket liksom. Jag tycker det är mycket om humor och glädje, så att och att de ska må bra och ha roligt, och sen att de ska vara aktiva, det är ju någonting som jag brinner för mycket, och det är de ju båda två. Så att jag försöker att finnas där och göra mycket saker med dem. Hitta på mycket saker och ge dem mycket tid. Mm. Och det har jag ju möjlighet att göra nu. Jag har ju väldigt mycket tid. Och det vill jag ju gärna lägga på dem. Och, ja, och min fru såklart.
Blir det fotbollsspelare av din dotter också?
Ja, hon körde sin första match här nu för någon vecka sedan bara. Och fortfarande lite i chock. För hon har inte varit jätteintresserad. Hon har tränat fotboll och gymnastik. Men... ja, men jag har sett en del, varit på lite fotbollsträningar och hon står och tittar lite grann och lite försiktigt. Och så hade de sin första match nu då. Jag är egentligen ingen det laget som var så superaktiv tycker jag på träningarna. Och min fru är ledare där och sen hade vi matcher och då spelade de ju tre mot tre med sarger runt så bollen inte försvinner iväg. Vilket är jättebra för det blir ju mycket mindre avbrott. Och hon var som en igel och sprang. Och sprang och drev och gjorde mål och överallt. Jag var liksom i chock. Bara liksom, jag har inte sett det någonstans. För hon har inte riktigt det intresset hemma att liksom ska vi gå ut och spela. Det har ju sonen haft sen han var liten. Men det var härligt att se. Hon tyckte det var jätteroligt att spela match. Och sådär. Och nu, handbollen är ju väldigt stor där vi bor. I Partille kommun till och med. Och Sävehof som är kanske världens största handbollsklubb. Så att det får hon ju börja med efter sommaren då, det året de har fyllt 7 då. Mm. Så att hon gillar ju att röra på sig också och det är kul. Mm. Jag tycker ju om det, att gärna att de provar olika saker. Så hittar hon någonting som de tycker är roligt. Hon kör gymnastik där jag har hoppat in som hjälpledare. Otroligt nog, jag kan ju inte göra en kullerbytta knappt. Men det är bara kul att få ge dem mycket tid och vara närvarande.
Mm. Mysigt. Nu är inte du den spelare i världen som har flyttat på sig flest gånger, men hur funkar en transfer från ditt perspektiv? Liksom? Alltså, hur går det till?
Jag har ju inte, som du sa, så har jag inte jättemycket erfarenhet av det, men jag har haft några där det har varit på gång och surrat, så jag har bara sagt, ja, men fan, jag är intresserad och liksom lyssna om det blir mer konkret. Liksom. Efter VM i Japan till exempel så... Då var det ju lite snack om att jag skulle få ett nytt avtal. Så att han tar bättre avtal. Men han tyckte, ja men du har ju bara gjort ett av 4 år liksom. Vi skriver inte nytt avtal. Fastän det var klubbar som tryckte på då. Jag hörde att de har tackat nej till något bud på 70 miljoner. Som jag fick reda på sen efteråt. Från en annan Premier League-klubb. Men
är det hemligt vilken det var?
Nej, jag tror de som har lagt ett bud... som jag aldrig fått bekräftat, det var Middlesbrough.
Okay.
Och de var ju kända för att betala utlösa löner för att det var ingen som ville bo där.
Okay.
Men de hade ju några brassa, Juninho, en liten brasse som var där, och Ravanelli. Och det. Så de fick ju stora spelare, men de betalade ju fantastiska summor i löner då. Sen var det ju en klubb som har gått ut för efter det, men så att det kom väl lite, sen kom ju det här med Barcelona upp som jag trodde var ett skämt liksom från början, men visade sig vara väldigt seriöst och noggrant, och då det är ju liksom inget som jag kan påverka mer än, så att det fick ju min agent och de sköta diskussionerna kring det, så att så det är ju mer när det liksom brinner till, när det blir lite mer allvar, att då får man ju ta en diskussion, är det här rätt liksom. Och det hade jag ju bland annat när jag kom hem, när jag spelade hemma, när vi hade vunnit guld direkt efter 2006. Då var vi på träningsläger och då hörde Kim Källström och Andreas Isakssons gamla klubb av sig, Renn.
Mm.
Och ja, de ville ha mig.
Mm.
Och jag var inte speciellt intresserad av att flytta till Frankrike.
Okay.
Så jag var inte jätte... Ah, nej, det där skit jag är. Så han bara sa, ah, men det är ganska bra betalt. Och så sa någon summa. Ja, ah, nej, sa jag. Ska jag gå dit? Ja, för de är väldigt sugna på det. Liksom. Om jag ska ha det, så då ska jag ha det här. Ja, ah, men sen, det kommer de aldrig gå med på. Nej, men det är det jag ska ha. Annars kommer jag inte gå med. Annars kommer jag inte flytta. Så jag tänkte inte mer på det. Jag ger dem ett motbud som jag mer eller mindre vet att de inte kommer säga ja till, för då behöver jag inte ta ställning till det.
Och så sa de ja.
Och så sa de ja, han ringde mig en timme senare, bara de sa ja.
Okay.
Och då var det ju jättekonstigt, för jag ville inte. Jag sa bara, nu satt jag med, det var ju klubbchefen i Elfsborg med på träningsläget. Jag sa bara att jag trivs jättebra här, det har funkat jättebra, och jag har fått det här från Renn, och jag kan inte tacka nej liksom. Men det kunde jag efteråt, så pratade med honom och vi tittade, hittade en annan, ja, vi skrev ett nytt avtal med Elfsborg där jag egentligen inte hade så hög lön i månaden då, utan höjde den och vi hittade inte i närheten av de pengarna jag hade fått om jag hade gått till Frankrike, men så, å andra sidan så var det ju egentligen, ville jag inte till Frankrike och spela. Samtidigt som det är väldigt svårt, jag vet att jag var på slutet på min karriär och att jag var 31 skulle fylla och känna att oj, det här liksom, jag behöver verkligen inte jobba mer liksom, och jag kan så, men ja, jag tackade nej till det ändå.
Fan. Jag blir sur på dig för att du tackade nej. Det har varit otroligt.
Ja, visst, men fan, jag är ju, vet, alltså jag trivs bra hemma och mår bra, det är liksom, ibland önskar jag att jag hade haft den här att vara lite mer lite större ego kanske, det här och liksom tänka på mig själv liksom. Det är ju många, det krävs ju för att man ska lyckas utomlands att och ta för sig mer. Jag är lite för snäll, tror jag.
Fast det gick väl bra i Southampton?
Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Men just det här att, för när du kommer utomlands så är det ju, då är det ju bara du själv, det är ingen som skyddar dig som i Sverige, att man umgås och är kompisar på det sättet. Det kan man ju umgås med vissa, men där är det en konkurrenssituation och där det är ingen som kommer hjälpa dig och bli bra liksom. Mm.
Alltså det här med de ohemula pengarna som du nämnde nu, är det rimligt mycket pengar i fotbollsbranschen?
Nej, det är väl, men det är ju lite så som marknaden som styr. Jag menar, tittar du, TV-pengarna är ju helt enorma för fotbollen, och framförallt om du tittar i England är det ju gigantiska belopp. Och det är klart att det vet ju spelarna om, att det är de som är skådespelarna liksom, de som spelar. Och de får ju ersättning därefter. Så att, men när man tittar på lönerna nu i England jämfört med när jag spelar, så är det ju en enorm skillnad. Och så kan man titta när jag spelar kontra till exempel Glenn Hussein då, som kanske inte kunde få pengar och spara så man kunde leva på resten av sitt liv. Nu räcker det ju egentligen med nästan ett år så är du hemma i England. Mm. För snittlönen är så otroligt hög. Ibland så blir man tänker, det är ju spelare där i engelska ligan som det är en viss typ av fotboll där, men de hade ju inte tagit plats i de bästa lagen i allsvenskan. Men de tjänar 10 gånger så mycket som en allsvensk, de bästa allsvenska spelarna. Och då blir man bara...
Vad gör det med sporten då? Att det är så mycket pengar?
Ja, nej, men det blir ju svårare och svårare för de mindre att klara sig såklart. Mm. Det ser du ju redan i Sverige, att det börjar bli svårare och svårare för de mindre klubbarna att faktiskt mäta sig. Det är storstadsklubbar, de med stor supporterbas och de med pengar som kan hävda sig då. Och det, men samtidigt är vi ju ett pytteland jämfört då med England. Där har vi en spelare som är bra här. Jag menar, det är som man ser, här kommer bli någonting. Den är ju inte kvar liksom i Sverige över 2021. Sen är den borta. Så att det är bara så det är. Mm.
Nu är det dags för frågor du inte fått förut. Och det här är då Sveriges sämsta rollspel som kommer här. Du vaknar en morgon, har bara ett par strumpor. Det står Wasted på den ena och Talent på den andra. Vad gör du?
Ja. Vad är det för väder ute? Spelar det någon roll eller?
Ja, det är ganska fint.
Ja, men då kör jag utan strumpor. Ja.
Du gör det? Du vill inte ha Wasted Talent på dina strumpor?
Nej. Det vill jag inte ha.
Okej. Okay. Har du något bra vintips?
Vin? Mm. Ja, men alltså rött är gott. Ja. Jag var på en av mina favoritrestauranger i Stockholm här igår och käka med min lillebror.
Vilken?
Supper.
Ja.
Mm. Och fick in ett rött Sancerre som jag tyckte var väldigt gott.
Just det.
Ja. Ja. Annars dricker jag mycket italienskt eller spanskt. Vi är ju mycket i Spanien i och med att vi har bostad i Spanien. Och dricker mycket spanska viner när vi är där. Tycker jag är gott.
Mm. Det är Rioja.
Ja, Rioja och vad heter jag kan inte uttala det. Ribera del. Ja.
Ja, någonting. Mm. Men du, när du går på Systembolaget, vad kostar en flaska vin då, ska du säga? Var är du sonderar liksom?
Ja, men grejen är att jag är ju inte den, jag hittar ju någonting som jag tycker är gott, köper gärna ekologiskt, så att, men det ligger runt 100-lappen kanske. Jag köper inte superdyra viner som, utan
130 är du uppe och jobbar på ganska ofta.
Ja, det händer någon gång om det ska vara lite finare, ja, så. Men okay, inte mycket mer än så, utan det, jag tycker det finns rätt fina viner runt 100-lappen på systemet.
Mm. Du, slutligen då, finns det något lite festligt ändå när elen går?
När elen går?
Ja.
Ja, men jag tycker det är rätt mysigt. Det är ju rätt skönt, framförallt att nu för tiden om man har barn och sånt där som är rätt rastlösa, de kan ju inte ha tråkigt en enda sekund. Det blir ju lite någonstans mysstämning där man kommer nära. De sitter oftast med telefonerna, men går strömmen, ingenting funkar, nu går på batterier, men tvn till exempel, om man sitter, nej, man tänder lite levande ljus, det kanske är mörkt ute och man sitter och myser, spelar lite kort eller något sällskapsspel eller bara sitter och pratar och myser. Det är väl rätt nice. Jag tycker det är gött faktiskt. Ja.
Med det så stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut. Och erkänn, du hade inte fått dem förut.
Nej, det hade jag inte fått. Nej. Bra gjort.
Tack. Du, innan jag släpper dig då, vad har du i kikaren framåt? Vad vet du om din framtid?
Egentligen inte så mycket. Sommaren kommer och ser fram emot en sommar med mycket tid med familjen.
Har ni hus på Käringön?
Vi har hus på Käringön och sen har vi lägenhet nere i Spanien, så att det brukar bli uppdelat sommaren där. Nu har vi inte varit i Spanien på ett tag på grund av corona då, men tanken är att vi ska åka ner lite grann nu och sen blir det Käringön. Och så mycket familjetid och sen har jag lite jobb efter sommaren och det blir ju en del jobb med centret här då. Pusslande med lite öppet hus och få lite folk här uppe i Stockholm och komma dit och hälsa på oss så att vi får visa vad vi är för något. Så att det blir mycket jobb med det.
Mm. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Konstaterade efter intervjun att det kanske är den första längre med Anders Svensson där ök eller smeknamnet Taco eller Taco Anders inte kom upp överhuvudtaget. Också ett sätt för ett poddavsnitt att bli historiskt. Tyckte du om snacket? Ja, men berätta gärna det antingen på Värvets Instagram eller genom en recension i din poddapp Acast till exempel. Värvet görs av mig, Kristoffer Triumf, Carl Birgersson, Saga Markula och Camilla Fågelborg och ges ut av nämnda Acast. Stort tack för att du lyssnade. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej då! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Liberty's leave policy was tremendous. Having the ability to take 16 weeks off, fully paid to bond with my child, was an incredible experience.
At Liberty Mutual, you can find a career that supports you at every step, even baby steps. We offer up to 16 weeks parental leave for new moms and dads. And because not everyone's pathway to parenthood looks the same, we offer robust fertility, surrogacy, and adoption benefits too. Learn more at libertymutualcareers.com and pursue your tomorrow today.